Nu när det har gått några veckor, känns det rätt eller fel att fotbolls-VM spelas på vintern eller senhösten?
Det känns nog ännu fel.
Känns det rätt eller fel att Olivier Giroud är Frankrikes bästa målskytt någonsin?
Med tanke på de anfallsstjärnorna som har spelat för franska landslaget genom åren så känns det ju nog fel. Inte ju Giroud en stjärna på riktigt samma sätt som André och Trezeguet och Mbappé och gänget. Men han lär väl bli omsprungen av Mbappé.
Var det rätt eller fel av Edinson Cavani att slå ner VAR-skärmen i marken efter att Uruguay åkt ur gruppspelet?
Ja, nu var ju helt rätt nu. De blev ju nog bortdömd. Inte bara i handen matchen utan hela turneringen. Och överlag tyckte jag var helt rätt av de uruguayanska spelarna som omringade domarna och var riktigt ilskna där på matchfunktionärer och VAR-skärmar och domare när matchen var över. Precis så det ska ju se ut när ett Uruguay åker ur ett världsmästerskap.
Vi har kommit in i mellandagarna efter gruppspel och åttondelsfinaler. Över hälften av fotbolls-VM är spelad. Två veckor har varit, två veckor lite mindre kvar. Men inte många matcher kvar, men desto fler matcher som har varit spelade. Och vi gör en liten genomgång här i det här avsnittet av VM hittills. Och våra intryck av vad som har hänt och så vidare. Och det har ju hänt en del. Och om vi börjar med det här som jag frågade inledningsvis. VM den här årstiden istället för på sommaren. Jag var ju en av dem som klagade mest när VM skulle flyttas till november. Men ja, nu har jag faktiskt börjat acceptera läget och tycker det hur bra som helst. Men du håller inte riktigt med där.
Nej, jag är ju nog ännu mot att ha VM den här årstiden. Jag tycker inte alls är samma sak som att ha det på sommaren då VM ska spelas. Ja, jag svänger nog inte åsikt. Nu förstår jag ju att det finns en viss charm med att sitta in på vintern och se på fotboll och är kallt ut och finns inte så mycket annat att göra. Men det är också ett av de stora problemen här att det är kallt ut och är vinter och det är inte den riktiga VM-känslan. Det är inte så här eskava, det är inte så här man vill ha. Och man vill ju ha sommar, kan man själv gå ut och spela på gården och leka med spelarna man har sett och leka med matchen och allt sånt. Det är sånt jag förknippar med VM och EM också, mästerskap överlag, att det ska vara på sommaren. Och inte på vintern då man måste sitta in bara och inte kan göra så mycket annat sen mellan matcherna heller. Det är inte heller samma känsla. Jag kan ju tänka mig också hur jag skulle vara om man själv skulle i den åldern att man skulle gå i skolan dagligen från säg 9-3 som man brukar gjort under uppväxten. Så då skulle man ju inte egentligen ha någon chans att ta del av de här matcherna som spelas. Alltså, skulle jag ha gått i sig högstadie eller lågstadie och gått från 9-3 så missar man ju då i princip två första matcherna där på grund av skoldagen, åtminstone de här dagarna då det var matcher från 12-9. Och sen är det bråttom hem, ska man äta någonting och så ska man iväg på träning och är man bort där en 2-3 timmar på träning så hinner man ju se någon mycket VM på kvällen då sen heller. Eventuellt hinner man hem då till sista matchen och se lite av den, men ja, jag har ju tur på det sättet att jag har lite mer flexibelt schema nu, men om man skulle ha varit några år yngre skulle man ju inte ha chansen att nästan följa det här VM alls överhuvudtaget.
Ja, vi pratade ju om tidigare att man inte hade någon VM-känsla eller VM-feber innan det drog igång. Och mitt i allt var jag igång med Qatar mot Ecuador. Men ja, från den matchen och framåt så då har jag faktiskt kommit in i VM-bubblan som jag trodde att jag inte alls skulle komma in i. Och det är faktiskt häftigt att vara tillbaka in i den klassiska VM-bubblan och ha VM-feber. Och ja, jag är ju också en sån som gillar det. Med mästerskapssomrar är väl bara för att det är tradition och alltid varit så, men inget säger ju att VM alltid ska spelas på sommaren då är sommar i Norden. Det är ju flera andra världsdelar som inte har sommar den här tiden och varför är det vi som ska bestämma eller varför ska det vara som vi vill ha det? Men jag trodde inte jag skulle få VM-feber, men när det väl drog igång så har jag fått, ja, jag älskar att sitta och se på VM den här årstiden och jag har börjat sväng där att som jag sa, jag älskar mästerskapssomrar och allt det, men vintern. Se VM på vintern. Jag bor VM på vintern varenda år. Jag har vänt nu och jag får den här känslan av att det är lite som afrikanska mästerskapen, att man sitter in och ser på fotboll. Det är en mysig känsla. Ja, jag älskar mästerskapssomrar, men VM på vintern går minst lika bra.
Ja, du pratar om mästerskapsbubbla och nu har man ju förstås kommit in i en mästerskapsbubbla och en VM-bubbla som du säger, men det har ju nog varit en lite annorlunda sorts VM-bubbla, inte det är ju den här vanliga. Ja, jag vet nog inte vad gamla William för 10-5 år sedan skulle säga om han skulle höra dig nu då du säger att du tycker att VM varje gång ska spelas på vintern. Ja, skulle nog vilja se eller hör vad du skulle ha sagt om en sån åsikt för 10-5 år sedan. Eller no, förstås vet jag ju vad du sa, men ja, om 4 år då VM spelas på sommaren igen så tror jag nog att du förstår. Jag har redan EM 2024 nästa, inte nästa sommar, men sommaren efter det så kommer du nog förstå att det är nog sommaren som de här mästerskapen ska spelas på. Sen afrikanska mästerskapen är förstås bra på vintern och är ju alltid har man ju alltid uppskattat på vintern och när det sen mitt i allt var på sommaren 2019 så ja, det var ju inte alls heller samma sak där som man är van med afrikanska mästerskapen. Så det ska ju nog vara traditioner och följas traditionsenligt med mästerskapen. Inte är det något snack om saken där tycker jag inte.
Ja, no, man har ju inte på det sättet fått en likadan uppladdning att man har väntat i flera månader utan nej. Då jag började så började jag och då var man inne i leken igen. Men då är VM på sommaren så börjar man ju redan i lottningen. Efter lottningen i december och blick fram mot VM. Men nu var det så att jag var en vecka paus från ligaspel och sen drog jag igång. Men ja, alltså jag accepterar att jag är på vintern den här gången. Och jag njuter av det och jag är ju en sån som ser varje match och har ett. Ja, den möjligheten att jag kan vara flexibel och se varje match. Och som du sa dock att är många i skolorna som missar det så är ju, jag förstår vad du menar, men det finns ju också jag som jobbar en del och far ut i skolorna och träffar elever så ser ju att de sitter ju på rasterna och kollar på fotboll och är VM-feber också i skolorna. Och för dem är det ju, det finns ju de som upplever sitt första mästerskap och är kul att se som. Ja, vi är ju alla mot allt vad Qatar och FIFA håller på med, men inte kan vi ju säga att de att det är förbjudet att se på fotboll och stoppa dem från att se sina hjältar och idoler ta sina lag till framgång och gör mål och att de pratar om dem dag efter dag i skolorna och jämför. Och det är ju som ett samtalsämne man har i skolorna varje dag då istället för att man är på sommarlov och bara träffar några kompisar kanske om inte man själv spela fotboll och träffar mera lagkamrater och sånt. Men det är VM-feber i skolorna. Såklart man missar en del. Men det finns en del lärare som har på TV:na. Och jag som far runt och har lite sådana sportklubbar i skolan. Har ju haft på matcher på min smartphone. Under de klubbarna i gympasalen. Och jag var väl för 2 veckor sedan på fredag. Så hade jag på Wales, Iran i en skola där vi. Vi lekte sån här kodboll med olika hinder och det hindret där jag hade min telefon och Wales Iran. Det var där de ville gömma sig mest, de här ungarna och de var helt exalterade. Tjejerna främst kanske mer än pojkarna till och med att de var helt galna i Wales Iran och ville ha uppdateringar om vad som händer, och när målvakten kom och kapa friläge där blev det helt kaos och alla ville se. Och tänk att Wales Iran kan göra så mycket med banen är intressant att se. Man trodde att det var en förgången tid och att fotbolls-VM inte kommer växa såna känslor. Men när jag som är runt i skolorna nu och då får uppleva det, så blir jag glad av att se att de får sina idoler och försöka härma deras mål och sånt och pratar om VM. Och sen många som är bekymrade över att de bara får se första halvlek av sena kvällsmatchen och skulle säga åt sina föräldrar att hoppas jag får se idag när Brasilien spelar. Jag menar, det är kul att ta del av upplägget, eller vad heter det, av hela helheten också ner i åldrarna och se att, för man minns ju själv när man var i den åldern att man var fullständigt exalterad och fick se sitt första mästerskap med allt vad det innebär.
Ja, det låter ju faktiskt lite speciellt ändå. Nu kan man ju tänka sig att det skulle vara speciellt att gå i sig lågstadiet mitt under VM och på något sätt försöka följa med VM-uppdateringarna och matcherna under skoldagen med alla sina kompisar och sådana där. Då. Nu kan man ju tänka sig att det byggs upp en hype och det finns alltid ett samtalsämne då. Och som du säger, ja, första VM är ju alltid någonting speciellt, men ja, är ju ett lite speciellt VM, och man tycker nog ändå lite synd om alla som måste uppleva Qatar-VM som deras första VM. För även om allt som har hänt på plan och mycket av det sportsliga och fotbollsmässiga har varit eller bjudit på faktiskt stor underhållning och ja, underhållningsvärde av hög nivå, det väl hittills i alla fall varit ett bättre VM än VM i Ryssland som sportsligt. Men ändå, oavsett, så är det ju tidernas sämsta VM för att hej Qatar och för att allt skit som omgärdas av Qatar, hela landet och korruptionen och de döda migrantarbetarna och allting. Så det är ju synd att mångas första VM ska bli nedfläckat av en sån sak. Och alla förstår ju inte förrän kanske i efterhand heller, åtminstone kanske inte. Ja, ju lägre ner i åldrarna man kommer, desto svårare har man väl att förstå sådana saker. Så det blir lite synd om dem sen när de växer upp och förstår att ja, det var kanske inte ändå så bra det här VM att det spelades där var det ju. Att det var tidernas sämsta världnation som ordnade det här VM. Men ja, nu är det också upp i åldrarna, om vi säger så verkar det nog ändå finnas en viss VM-hype i skolan, åtminstone här i Åbo Akademi där man håller till. Så är sällan man annars hör eller ser någonting som har ens någon relation till fotboll, åtminstone tycker jag där jag rör mig. Att det är nog, känns som att det är ytterst få som bryr sig om fotboll här. Såklart finns det ju dem också, men inte. Det är sällan i skolmiljön man märker det. Men nu har man ju nog ändå suttit på föreläsningar där jag har både funnits en och två, tre och fyra och fem skärmar som har haft upp samma match på Yle Arena där i föreläsningssalen. Ja, Argentina, Saudi-Arabien var nu en av matcherna jag såg på en föreläsning. Det är ju en speciell grej det också, att kom ihåg att ja, man sitter och ser på föreläsningarna de här matcherna. Speciellt då Argentina-Saudi som blev en speciell match.
Ja, jag pratade så sent som här i dagarna med en, ja, inte ska vi väl säga fotbollsintresserad person, men han var nog, han sitter och kollar på VM på kvällarna nu för att det är det som kommer nu, och han, jag vet inte om han låtsas vara insatt för att han vet att jag är fotbollsgalen, så sa han att, ja, vi pratar om lag för lag vilka som är vidare till kvartsfinal, och så sa han att England, ja, de har lite svårt att göra mål. Tänkte man för sig själv lite, ja, men England är ju hela lag som har gjort mest mål i hela mästerskapet, men jag lät han ha den känslan i sig. Man vill inte gå och trycka ner för alla när man märker vilken nivå vissa är på, men det är kul att icke-insatta ibland talar om fotboll också.
Ja, i sådana lägen låter man ju kanske ofta vara, eller man låter dem ha sin tro istället för att gå och trycka ner och rätta dem, för det är väl bättre att de vill följa med och är intresserade av att se på VM och försöker ta upp till debatt och samtal kring VM, att de inte alls bryr sig eller slutar bry sig för att man bara för att man är mer kunnig eller som så är på en högre nivå ska gå och rätta dem med allt, så då kanske de tappar intresse lika snabbt som de har börjat få det, så är väl lika bra att låta dem fortsätta ha sin tro då och fortsätta bygga upp ett intresse istället.
Och som du sa att barnen inte kanske förstår det, så alltså allt med kvartar och sånt, men det var en tjej i årskurs 5 som jag pratade med där i en skola som hon sa, det var någon som frågade varför VM i Qatar, de hade inte hört talas om landet, så sa hon att Qatar är ett pissland som har mutat till sig VM, men det är viktigt att vi rapporterar om det så att folk får reda på det, att vad som pågår där. Och hon hade ju säkert fått hört på vad föräldrarna hade sagt eller kollat på VM-studion, men det var kul att folk också ner i åldrarna har kännedom om det. Och är ju som sagt bra att ju mer som talar om det på kaffepauser i butiker i samhället överlag, att man pratar om alla problem där, och är som vissa säger att man inte borde få dit och rapportera alls, men det är ju helt fel, det är ju sådana ställen man ska rapportera från, inte är ju någon heller som bojkottar kriget i Ukraina och låtsas som att inte det finns, utan det är ju när det brinner och i sådana länder man behöver få info om och vad som pågår. Det kommer ju helt säkert hjälp. Man vet ju aldrig med FIFA, men jag tror nog det här all kritikstorm kommer. Alla kommer minnas det här och ha pratat om det så mycket, så jag har nog svårt att säga att man ska göra om bedriften eller misstaget att sätta VM i ett sådant här land igen.
Ja, nej, inte har hon ju fel. Hon är flickan från femte klassen som hade sagt så, det är inte. Man får ju hoppas att FIFA inte gör om det, men som sagt, man vet ju aldrig. Men ja, vi har hunnit prata här igen 15-16 minuter redan utan att komma in egentligen på vad vi har tänkt prata om. Eller vad har vi för upplägg för det här avsnittet? Är att vi går igenom lite vad som har hänt hittills grupp för grupp, eller hur tänkt du alltså?
Ja, jag tänkte vi kan väl göra så lite och kolla lite vilka lag och spelare vi har tagit till oss och så vidare, men ja, om vi kort ännu bara har vi något mer att säga om allt skit runt om. Ja. Man förstår ju, det finns ju flera som bojkottar och kan man ju förstå dem också, men för mig var det helt otänkbart eftersom VM spelas ju vart fjärde år. Är ju, ingen ska ta VM ifrån oss, och det här säger jag mer som en lärdom av att folk kommer veta om, känna till vad som händer här och prata om det som på ett negativt sätt, och förhoppningsvis kommer det aldrig ske igen då, men det är lite farligt om man öppnar den här lådan till att bojkotta saker, för jag vet inte, är det samma folk som har bojkottat finska hockeylandslagets OS-guld och Ivo Niskanens OS-guld, eller vad ska vi säga, i Sverige längdskidåkarna Jonna Sundling och vad de nu heter som tog medaljer i Peking i vinter, och ja, allt som Zlatan gjorde i Paris Saint-Germain har ju indirekt gynnat Qatar och så vidare, så är det lite farligt om man öppnar den här lådan att helt bojkotta och låtsas som att det inte finns, för då går det nästan inte att stänga den, för nu ja, fotbollen kommer aldrig bli ren.
Nej, och bojkott är ju i princip vad de önskar, eller är ju positivt för Qatar egentligen, att då kommer de ju undan med all skit, och folk ser bara, ja, om de ser något så ser man resultaten av fotbollen eller idrotten då i OS eller vad som helst, så är ju nästan mer positivt, man hjälper nästan mer de här länderna med att bojkotta, att inte nämna den här skiten som de har i sina länder. Om man bojkottar, ja.
Och de som går främst i ledet för bojkotten är ju tyskarna. Och då har ju tyska landet gått och tecknat ett 15-årsavtal med naturgas från Qatar. Så är ju lite komiskt att de som går främst i ledet har gjort en 15-årig affär med Qatar nu. För miljarder.
Ja, samma så är på finska regeringens hemsidor, står det nog om man söker på Qatar, så kommer det nog ganska snabbt upp att så sent som i fjol tror jag det var, så Finland startade en ambassad i, jag skulle ha varit i Doha då, för att man vill stärka förbindelserna, jag minns inte exakt vad som stod där, men stärka kontakterna och förbindelserna mellan Finland och Qatar. Så det är mycket skit som sagt som faller på fotbollen, men minst lika mycket skit som borde falla på andra grejer utanför fotbollen också. Men såklart när allas ögon riktas dit för att fotbolls-VM är där, så kommer det mycket skit på fotbollen just.
Och bästa av alla tycker jag har varit Olof Lund och hans rapportering i svensk media då. Och TV4 anställer ju upp i varenda program, varenda podd, varenda magasinan. Alla är ju inte sov någonting, utan han jobbar dygnet runt. Och jag vet inte, att han överträffar ju Erik Niva här. Han är ju fullständigt briljant enligt mig. Och det känns som att han inte säger något. Är som 100% rätt allt han säger och är så sakligt och klokt och på vilket sätt han rapporterar. Har du följt med hans rapportering?
Ja, jag har hört på någon sån här fotbollskanalens VM-headlines-podd. De flesta där, de släpper en podd med lite rapportering från VM och så vidare. Olof är på plats där i Qatar. Och sen är han Fredrik Pavlidis då, som från Stockholm kollar lite nyhetsomslag runt om i världen då, så rapporterar det enligt här, men han är ju nog skarp. Olof Lund, måste ju nog sägas, ja.
Ja, om vi går in lite på det sportsliga då, helt enkelt fotbollen, och då kan jag konstatera så här, det är ju bästa gruppspelet någonsin, genom alla tider. Säger du emot?
Ja, ett stora ord, ja, men ja, åtminstone kan jag nog säga som så, eller gå med på att tredje gruppspelsomgången är bästa, tredje gruppspelsomgången genom tiderna. Jag vet inte, hela gruppspelet blir ju så stort på något sätt. Jag klarar inte av att bedöma här och nu, men åtminstone sista gruppspelsomgången är den bästa vi har haft någonsin.
Ja, det var väl nog kanske främst det, att det var att alla grupper levde in i kaklet som jag ville komma till med poängen där, att det är bästa gruppspelet någonsin. För inför sista omgången så levde alla grupper. Det var egentligen bara två lag som var utslagna, Qatar och Kanada. 30 av 32 lag levde inför sista omgången. Och det här brukar vi ju inte vara vana vid. Förra VM var ju två döda grupper där det var 6-6-0-0 i poängfördelning, och det är ju aldrig kul inför en sista omgång när det är redan avgjort. Men det är ju första gången sedan 2002 som alla grupper levde inför sista omgången. Visst, 2010 levde i praktiken också Elfenbenskustens chanser, men då måste de ju hämta in 9 mål på ett Portugal som också måste förlora, så det var ju i princip helt omöjligt, även om man gjorde många mål mot Nordkorea också. Men sen 2002 har vi inte haft något sånt här att alla grupper har levt, och det brukar ju ofta vara en eller två grupper som är helt döda med två lag vidare och två utslagna. Men det handlar ju om att vi fick många oavgjorda matcher i första omgången. Det hjälpte verkligen till. Och så fick vi ett spelschema att lagen möttes i rätt ordning på något sätt, att det inte råkade bli som att ett lag hade vunnit sina två första och avgjort på det sättet. Och de som gjorde hade inte ändå säkra avancemang på samma sätt, eftersom det blev så många oavgjorda matcher. Det är många som har klagat på att det var många 0-0 matcher i inledningen, och är ju inget fel med 0-0 matcher, men de som vill ha underhållning kanske inte håller med.
Ja, nej. Men samtidigt var ju några matcher där det blev jättemånga mål också, som England mot Iran och Spanien Costa Rica. Så inledningsvis var det lite som svårt att sätta fingret på vilken typ av VM det här skulle bli fotbollsmässigt. Men ja, sen blev det ju ett dramatisk avgörande på gruppspelet. Ja, oavgjorda resultat är väl bland det viktigaste för att bygga upp det här, ja, bästa som finns för att göra spänning i ett gruppspel i VM.
Ja, men om vi går igenom grupperna från A till H och stannar kort vid vissa lag och lite längre vid vissa lag och händelser, så Ja, grupp A, värdlandet Qatar, sämst genom alla tider, utslagna efter två matcher. Och väl, de hade lite domarhjälp mot Ecuador i första, men de blev ju helt utspelade och var ännu sämre än man trodde. Och väl, är ju jätteskönt och jättebra och kul att det pisslande åkte ur direkt. Och där har vi väl inte egentligen så mycket att säga.
Nej, men glad och nöjd var man ju att det var första laget som åkte ut och att det var så dåliga som de var, men ja, jag kom ju ett rykte där dagen innan matchen, några timmar innan matchen, att innan premiärmatchen mot Ecuador då, att matchen skulle ha varit uppgjord på förhand, att det kommer slut med en 1-0 vinst för Qatar efter mål i andra halvlek, tror jag. Ja, sen kommer ju den incidenten då när Ecuador får ett bortdömt mål efter, vad var det, 2-3 minuter bara direkt. Ingen fattar någonting hur jag kunde dömas bort, men sen visar väl sig att den otroligtvis var korrekt bortdömt. Men då trodde man ju nog att Qatar skulle få all hjälp de behöver för att göra ett, ja, för att göra succé i mästerskapet. Ja, jag hade ju själv också trott, vi har ju vår VM-tippning, vår liga där på Betsson, dit vi har fått med hyfsat med folk. Så jag körde på en 1-0 Qatar då jag gick på rykte, men sen visade ju nog sig att det var helt fel och att Qatar var ett fullständigt värdelöst landslag. Totalt uselt, och man fattar ju inte hur de kan vara så det dåliga när de... Ja, för första vann de ju asiatiska mästerskapen 2019. Hur det gick till vet man ju inte. Man har ju lite misstankar förstås, men speciellt efter att ha sett hur dåliga de var här i mästerskapen. Men de har satt så mycket pengar och resurser på att få ihop det laget och skapa ett bra landslag till sig. Och ändå är de så det dåliga. Alltså jag skulle ha kunnat spela det katariska landslaget, kändes det som. Jag tror i alla fall inte att jag skulle ha gjort bort mig. Och då spelar jag ändå på division 5-nivå i Finland. Även om jag har någon gång varit på lite högre än så.
Ja, och Holland har ju, de startar lite slött men har växlat upp match för match lite och kommit igång och tagit sig vidare där och vann den gruppen. Men det spännande i den gruppen var ju sista matchen som var helt avgörande mellan Ecuador och Senegal där. Ener Valencia som prickar formen då är VM som han gjort 2014. Var jättebra i Ecuador, men ja, avgörande matchen mot Senegal så förlorade Ecuador och Senegal gick vidare. Och det var första av de här grupperna där det var direkt en avgörande sista match. Och jag vet inte om vi har så mycket att säga där inte. Senegal, alltid roligt att se de här fansen vitmålade med grönmålade bokstäver på magen. De har varit med i afrikanska mästerskapen har man ju sett tidigare. Har du noterat att de var på plats även i VM?
Ja, klart man har noterat dem. Det är väl en av få länders fans som har livat upp på läktarna. För annars har ju nog varit ganska så slött på läktarna stämningsmässigt. Det är väl de afrikanska länderna främst då Senegal med de här deras sång och dans och färg och allt sånt. Och sen, ja, de arabiska länderna har ju rest i mängder och massor. Och sen argentinarna då som har varit på en helt egen nivå. Men det är väl de som har varit de som har livat upp på läktarna under mästerskapet.
Det var kul att se en bild som Leganes Twitterkonto hade lagt upp. När de här senegalesiska supportrarna med de här målade bokstäverna, de hade vänt sig i en annan ordning och då kan man skriva Leganes från Senegal. Alltså man kan ändra om namnet till Leganes, alltså spanska fotbollslaget som var uppe i La Liga här för några år sedan. Det var ganska kul grej. Men ja, vi kan väl, ja, kort bara om Holland. Noppert i målet, debuterar i landslaget i VM, har gjort ungefär, ja, mindre än 50 matcher ungefär i sin seniorkarriär. Han är 28 år. Vad har du att säga om en sån grej?
Ja, klart, det är ju en sån där mäktig VM-historia och saga som, ja, som bara VM kan få fram på något sätt. Och oavsett vem de skulle ha haft i mål egentligen, de har ju han det passfär också från Ajax som är typ 39-40 år eller någonting sånt som Jolanslags debut här före VM. Det var ju han man trodde att skulle stå i mål, men oavsett vem som skulle stå i mål av dem så är det ju en otrolig grej och historia att man kan ta sig till VM trots att inte kanske riktigt ser ut så bara någon månad eller år på förhand, men inte han ju gjort bort sig. Han har ju varit riktigt bra till och med han den uppert. En av turneringens bättre målvakter. Han har väl inte släppt in några många mål, inte gjort några bra räddningar. Så. Han har ju nog varit stabil också.
Och i grupp B då, där var England som tappade poäng mot USA, men annars gick rent och öst in mål mot Iran och Wales. Så man får väl nog, även om England kanske lite förutsägbara, så måste man nog ändå ta av hatten för Dortmunds och Birmingham, tidigare Birmingham-spelaren Jude Bellingham, som är på en helt egen nivå, känns det som, att faktiskt verkar gå en riktig ljus framtid till mötes, som de flesta redan visst, men nu visar han i VM. Han är väldigt, ja, han är ju bättre än alla i det laget.
Ja, han verkar ju vara en helt otrolig mittfältare faktiskt. Alltså inte har man ju, nu har man ju sittat en del, men det känns som att han har växlat upp till en helt ännu ny nivå här i VM. Och prislappen lär ju ha gått upp ganska så många miljoner pund. Mera, vilket kanske inte så bra om man ser från ett Liverpool-perspektiv. Han ryktas ju, eller Liverpool ryktas ju ha honom som högsta prioritet att ta in honom nästa sommar. Men det lär ju bli en dyr historia.
Och gällande Wales så fanns det kanske inte så mycket att glädjas över förutom premiärpoängen mot USA inför deras fanatiska fans, men inför matchen mot Iran som spelades på dagstid på fredagen första veckan där, så då nåddes jag ju av beskedet att alla skolor i hela Wales skulle visa matchen och uppmana barnen att komma till skolorna med landslagströjor och röda färger, och man sjöng där i skolan, och det var mäktiga, episka scener som man såg på de här videoklippen från olika skolor runt om i Wales, och det blev man ju glad av.
Ja, jag såg några sådana videoklipp jag också. Också på läktarna så var ju, ja, Wales, glömde jag kanske att nämna, att deras fans var ju också de som bidrog till bra stämning. Och det var ju en riktigt bra match det också, Iran-Wales, en av turneringens. Jag gissar så att det kommer bli en ganska bortglömd match sist och slutligen, men att det är en sån där som folk kommer ihåg. Att ja, Iran-Wales. Eller alla kommer inte komma ihåg, men de som kommer ihåg, så de kommer kunna säga sådär att ja, Iran-Wales är en bra match, och dramatiskt ända inte slutar där då. Wales, man kände ju lite för dem på något sätt. De var ju inte så jättebra, alltså spelmässigt så imponerade de nog inte alls, men man fick ju upp ögonen för han där Kiefer Moore redan förra mästerskapet, och han har nog blivit en riktig så här favoritmästerskapsspelare för mig. Från EM i fjol och VM nu i år. Och annars var väl inte så mycket bra de hade att komma med. Men Kiefer Moore och de walesiska fansen tar jag med mig. Deras match mot Iran då åtminstone. Det var väl en av de mest speciella nationalsångsmatcher i turneringen det också. Irans nationalsång var ju alltid rubriker kring. Ibland någon match var det helt tysta som protest mot regeringen, och någon match sjöng de väldigt försiktigt spelarna medan resten av arenan bua och så vidare. Och Wales då bara brakade på för kung och fosterland dem, som de alltid gör med deras rätt så mäktiga nationalsång. Så det var väl en av de bästa nationalsångsmatcherna i turneringen.
Och man undrar ju, jag försökte ju lyssna lite om man, Wales, de drar ju en mäktiga "Don't take me home, please don't take me home, I just don't wanna go to work, I wanna stay here, drink your beer, please don't take me home." Jag försökte höra om de sjöng sista versen där, "I wanna stay here and drink your beer", för det finns ju inte väl någon öl i Qatar, eller det har ju varit förbjudet, det finns väl i någon, på någon plats finns det väl att få tag i, men det var ju ett stort samtalsämne, och jag vet inte om någon vet vad de här walesiska fansen sjöng, om de ändrar om texten att de istället vill få hem så de kan dricka sina öl. Det vet jag inte, men nej. Den sången, ni som vet, ni vet. Och eftersom det var en sån diskussion i Qatar om alkoholförbudet, så är det lite ironiskt. Men ja, som du sa, Iran, det var ju ett politiskt dilemma, eller fortfarande där, att landslaget är kidnappat av regimen och så vidare. Det var ju speciellt. Och det blev ju i den här gruppen också en avgörande match. Det var ju mellan Iran och USA sista omgången. Vinna eller försvinna. Och där var ju USA som drog det längsta strået och gick vidare. Men ja, om vi går till grupp C då. Där hade vi ju Argentina som direkt åkt på en skrällförlust. Och jag var ju besviken som bara den. Och jag hade ju inte räknat med, och jag tror ingen annan hade räknat med, att Saudiarabien skulle göra vad man gör. Och jag var ju en chock.
Ja, jag sa tidigare här att jag satt och så den här matchen på en föreläsning. Och det blir ju nog en föreläsning man kom ihåg här från studietiden. Man satt nog helt i chock där. Och inte riktade man mycket fokus åt föreläsaren förstås inte där. Saudiarabien ju två snabba mål där. Och Argentina kändes ju helt chockat och sargat. Och det var, hade en 35-36 match eller någonting sånt utan att ha förlorat inför mästerskapet. Kommer som en av de absolut stora favoriterna till att ta VM-titeln. Vunnit Copa America. Messi ska äntligen få lyft VM-titeln när det tänkt. Och fansen är såklart på plats i mängd och massor som vanligt. Så det var ju nog en riktig käftsmälla denna. Det kan man säga annat inte. Det känns väl som att det kanske först nu, om ens du har återhämtat sig från den där smällen.
Ja, man rädde ju ut till slut eftersom man vann gruppen på 6 poäng. Men det såg ju verkligen mörkt ut att få kniven mot strupen direkt. Och sen kliver Messi fram och skjuter in en boll mot Mexiko där till 1-0 där. Och så går man och vinner mot Polen också. Saudi åkte ju, de lyckades inte ta några mera poäng även om det var en intressant match mot Polen. En av de bästa matcherna skulle jag säga, Polen-Saudi där. Chesney räddade straff, sin första, han räddade ju en till sen mot Argentina. Men Saudi var ju nära att ta poäng och till och med skulle jag kunna vinna där, men Polen vann ju och gick vidare. Och det var ju på Mexikos bekostnad och första gången under vår livstid som Mexiko inte tog sig vidare ur gruppspelet.
Ja, Polen det måste ju vara hela världens tråkigaste fotbollslandslag. Jag blev nästan arg av att de gick vidare för de är så tråkiga. Och då är de som inte tråkiga på det sättet att de som parkerar bussen spel defensiv fotboll pragmatiskt tråkiga, utan är som bara är som ingenting. Jag vet inte vad de spelar för fotboll. Det är som ingenting. Det är bara ja, ofta riktigt dåligt som mot Argentina. De förtjänar ju inte att gå vidare. Mot Saudi, det var en av de matcher jag missa största delen av, men av det jag såg, det jag förstått på efterhand, så var väl nog Saudi som ska förtjäna och vinna den matchen, och de missar ju en straff där och förstås så gjorde något onödigt misstag så att Polen fick något gratis mål. Men alltså Polen, du sa tidigare och du brukar säga att Schweiz är världens tråkigaste landslag, men Polen är nog som så fruktansvärt tråkigt. Det är som ingenting, ingen. Jag vet inte, har de något spelsätt? Det är som, jag vet inte hur jag ska beskriva den här tråkigheten. Det är som en ny typ av tråkighet. Och alla spelare och allting är som bara grått. Inga karaktärer på något sätt som sticker ut varken positivt eller negativt. Och ja, de har som ändå Lewandowski där, men han blir som bara tråkig han också i landslaget. Och samma med typ Zielinski och sådana. Och sen resten är ju bara, är som bara tråkmånsa som är där och springer runt på fotbollsplan, men man känner som verkligen ingenting för Polen annat. Det är som att tugg på trä. Det är som svårt att se det spel fotboll för det är så tråkigt.
Jag hör vad du säger och här blev ju också en avgörande sista omgång där det blev målskillnadsaffär. Det var ju nära att det skulle avgöras på antal gula kort som i Colombia, så är faktiskt Polens grupp också i VM 2018 då. Det är väl Senegal som före Japan gick vidare på det, men i grupp D där hade vi väl ingen överraskning i att Frankrike vann gruppen och att Tunisien åkte ut, men Tunisien vann ju mot Frankrike då i sista matchen, men det hjälpte ju inte eftersom Australien hade varit och plocka poäng och ta i sig vidare och slog Danmark i slutskede där, och det var ju ja, för dansk del en flopp, men i Australien var ju en stor succé och också där en avgörande match som sagt mellan Australien och Danmark. Och att Tunisien fortfarande var med i leken där också, det var ju ännu en grupp där avgjordes i sista omgången. Och ja, det finns väl kanske inte så jättemycket att säga om den här gruppen, men ja, Giroud han gick ju upp i målrekordet, eller Johan väl var senare dock, men han tangerade Thierry Henrys målrekord. Det är ju speciellt för en spelare som landslagsdebuterade så sent som var 25-åring eller något sånt.
Ja, det är klart, det är ganska speciellt och det gjorde han ju som bekant för många inte ett enda mål när de vann VM 2018 och var av många nästan utskrattade hånad. Han hade väl inte ens ett enda skott på mål i det mästerskapet, men han är ändå är det landets främsta målskytt genom alla tider, så är ju allt man behöver veta om hur viktig han är ändå för dem. Ja, jag står väl ut annars från gruppen att Danmark var ju totalt värdelös, alltså det var chockerande dåligt och så mycket gott som alla har pratat om Danmark och så mycket gott de har visat upp förstås EM i fjol och sedan dess och före dess också. Så jag gick ju inte alls att känna igen dem, det var som att de skulle haft feber hela bunten, ingen sprang, ingen gjorde någonting, ingen hade något initiativ och ingen vågade någonting. Speciellt den där sista matchen mot Australien. Det var som så uselt som man var ju helt chockerad. Australien var ju nog inte något bra fotbollslag de egentligen heller. Men de gick ändå vidare och vann 1-0 var väl mot Danmark i den där sista matchen där. Och tog en ganska enkel 3 poängar sist och slutligen. För inte hade de något problem att försvara sig mot Danmark där inte, efter att de hade gjort 1-0.
Sen i grupp E. Där var väl nog så att det var alla grupper levde inför sista omgången och skapa dramatik, men i den här gruppen var väl nog nästan galnast av alla och det var ju ja, Japan gick ju och skapa kaos i gruppen genom att först besegra Tyskland och Spanien gick ju vidare eftersom man gjorde så många mål mot Costa Rica, men Costa Rica i sin tur slog ju Japan i omgång 2 och då var ju Tyskland på väg att ta sig vidare ändå fast man hade inlett med en poäng efter 2 matcher. Men vad som sen pågick då man kollade på dubbla skärmar i sista omgången. Det var ju så att alla lag var vidare och alla lag var utslagna i något skede. Och svängd. Costa Rica gick upp i ledning mot Tyskland mitt i allt. Och att Japan vände mot Spanien. Det var ju... Alltså är ju... Är de här gångerna, de här kvällarna man minns är ju fotbolls-VM när det är som bäst. Att det är dramatik ända in i sista omgången och... Det finns ju folk som inte förstår att bollen är rund och att ett runt föremål ser olika ut från olika vinklar, men har du någonting att säga om den här, ska vi säga nog främst då, allt kaos i sista matcherna?
Nej, nu är väl nog VMs spänningsmässigt bästa dag hittills och säkert, eller man är svårt att se att någonting kommer överträff. Den dagen, det var väl samma dag som Belgien åkte ur där på förmiddagen eller tidigare på kvällen och sen fick man den här gruppens upplösning där och det var ju helt otroligt och de där minuterna då både Tyskland och Spanien var på väg ut var ju speciella faktiskt, det blev ju inte no många sådana men ja, man hann ju få upp hoppet där att Japan och Costa Rica skulle båda gå vidare och man hann börja tro att Costa Rica skulle göra igen dödens grupp. Ta sig vidare ur en sån som de gjorde 2014, men så blev det ju inte då. Det var klassiskt glädjedödar Tyskland som i princip ändå inte hade någon chans att gå vidare då mer som går att förstöra. För Costa Rica då istället med att göra några mål. Så. Man har väl sittat för att Tyskland förstör för andra och är tråkiga.
Ja, men nu andra mästerskapet i rad som Tyskland är ute. Tidigare har vi ja, under din livstid och sen jag började följa med fotbolls-event 2002 framåt så har de ju tagit medalj varenda gång man har varit med. Men nu har man åkt ur 2 mästerskap i rad och är ju brutalt för alla tyskar. Och kul för oss andra, men grupp F då, där var du redan in på att Belgien åkte ut, trötta, floppade Belgien. Lukaku hade inte riktigt någon vass dag mot Kroatien. Där blev ju en sista avgörande match, eller i sista omgången också, mellan just Belgien och Kroatien där. Kroatien och Luka Modric visade att han fortfarande håller bästa världsklass. Och Belgien åkte ut i bekostnad av Marocko som har chockat hela världen. Och vi kommer väl komma in på dem ännu mer när vi pratar åttondelar, men Kanada, de var ju ett av lagen som var ute efter två omgångar och det var ju lite, ja, man förlorade två matcher, men det här har vi ju sett för. Kanada gjorde jättebra match mot Belgien men förlorade ändå. Det känns ju exakt som Peru 2018. Man hade väntat båda lagen i 36 år på att vara med i VM, kommer till VM, dominerar, har ramträffar, missar straffar, förlorar, är ute efter två omgångar. Känner du igen dig i Peru 2018 i det här kanadensiska laget?
Ja, faktiskt när du säger så är det ju nästan en exakt kopia. Men ja, Peru tog man mer till sig än vad jag tog Kanada ändå. Även om Kanada, jag sa ju innan mästerskapet i förra avsnittet att jag var redan trött på allt prat om Kanada innan VM. Men ja, det var ändå lite som kul att se på. Så som de spelade och attityden de gick ut med och tränaren där som sa att de skulle fuck Croatia där efter att de förlorade första matchen mot Belgien. Men ja, de bjöd ändå på någonting som att man inte behöver bli trött på dem. Men ja, är nog samma scenario som med Peru faktiskt 2018.
Och sen i grupp G då, där var ju Brasilien som väntat gick vidare och fick sällskap av tråkiga Schweiz, som jag brukar säga. Att roliga Serbien och roliga Kamerun åker ut, men det var inte på vilket sätt som helst de åkte ut, utan det var fullständigt galen sista omgång också. Direkt avgörande hatmatch mellan Schweiz och Serbien, i alla fall några schweizare där som har albanska rötter. Men jag vet inte, det var ju fullständigt galet att dessutom Kamerun går och vinner mot Brasilien i sista omgången. Det spelar ingen roll för Brasilien, men ja, vet du när Brasilien senaste förlorade en gruppspelsmatch i VM?
Ja, jag hörde den här statistiken någon gång, men nu minns jag faktiskt inte. Kan det till och med vara så att det var första gången någonsin?
Men det är första gången på 2000-talet. Vi ska tillbaka till 1998 då Norge gick och besegrade Brasilien och kommentatorn ropar: "Är det straffesparke? Är det straffesparke?"
Ja, såklart, ja. Och kunde jag glömma bort den matchen. Men ja, Kamerun var väl första gången, ja, Serbien-matchen var väl första gången de ens tog poänget VM sen 2002, om jag minns rätt. Och första matchen de vann också sen mot Brasilien var första vinsten sen, ja, jag vet inte hur länge tillbaka, så det var speciellt för Kamerun också förstås att vinna en sån match. Och Abubakar då, som jublade med att dra av sig tröjan och flina när han blev utvisad, han skrattade ju och jublade hela vägen ut från planen. Det var ju ändå fint att se. Och Abubakars mål mot Serbien, är det turneringens snyggaste eller vad tycker du?
Ja, no, definitivt ett av dem. Jag håller ju Olmos mål mot för Spanien mot Costa Rica väldigt högt också, men alltså Serbien Kamerun överlag är ju en av mina favoritmatcher i det här VM. Det blev ju 3-3, det var ju en underhållande match, men det var ju en sån match som tappade kontrollen och bara svängde av varann, och Serbien var ju suveräna emellanåt, men sen går man och tappar ändå. Serbien gjorde ett jättesnyggt mål också där, ett av de snyggaste målen när man rullar runt bollen, och jag minns inte vem som avslutade, men det var ju passningsspel som var fint där innan.
Ja, du nämnde Dani Olmo här, på tal om honom så en av mina spaningar i mästerskapet. Jag vet inte om du håller med, men jag kan inte riktigt exakt sätta fingret på vilken by i Korsholm han ser ut att komma från, men han ser ju exakt ut som någon korsholmare, alltså är det en Petsmobo, är det en Koskebo, är det en Ljungsund? Någonting sånt, alltså man skulle precis kunna se honom framför sig i Korsholms högstadium med någon form av ledaväst och flanellskjort och ja, någon sån här keps på huvudet också, var en sån här riktig klassisk Korsholms högstadieelev. Det är väl min spaning att Dani Olmo ser, alltså jag skulle säga att han är främst Petsmobo jag får fram i huvudet, att Dani Olmo, han ser ut som en Petsmobo, men jag är nog öppen för att eventuellt ändar till Ljungsund eller Koskölen och liknande också.
Sjuka funderingar. Jag hade inte alls tänkt något sånt, men däremot Strahinja Pavlovic i Serbien är en spelare som jag tror kommer bli en av världens bästa mittbackar om några år. Jag tyckte han imponerade i det här VM. Han gjorde faktiskt mål mot Kamerun. Han tänkte att, jag vet inte varför jag tog till mig honom, men han såg som, han är ju rakad skalle och ser, han ser så vanlig ut, han ser inte ut som någon, alltså han blir ju ovanlig i dagens värld att han inte, ingen spektakulär frisyr eller något sånt, utan han såg ut som att han lika bra skulle kunna spela i Lapuan Virkia. Han tyckte jag var bra i Serbien. Ja, med Serbien överlag där åkte ju, åkte man ju ut och blev faktiskt sen sist i gruppen, och det var ju den avgörande matchen mot Schweiz där man fick stryk, och det var ju, jag brukar prata om att Schweiz är tråkiga, men vilka mål man gjorde där, eller Remo Freulers avgörande mål är ju faktiskt också ett av de snyggaste i VM.
Ja, får man ju hålla med om, men det åkte ut så jag bara sjöng om mig igår mot Portugal. Men jag är inte, Schweiz gick nog ändå vidare välförtjänt tyckte jag genom gruppspelet. Det var så det typiskt schweiziskt stabila som de brukar kunna vara i gruppspel. Men sen mot Portugal i åttondelen krakelerade de fullständigt. Ja, han är Pavlovic. Man ser ju att han har bra egenskaper som du nämnde att du var imponerad av honom. Men Serbien släppte ju ändå in 3 mål. Plus 3 mål, plus 2 mål. Så de, ja, hur bra han än var så räddade han ju inte dem från att släppa in många mål, vilket är en mittbacks främsta jobb.
Och då du sa att Schweiz är typiskt stabila så var ju Kamerun, ja, på sidan av plan lika ostabila som man alltid är. Nu var ju en galen presskonferens där Rigobert Song inte riktigt verkar kunna läsa vad det stod på ett papper, vilka spelare han hade. Alltså laguttagningen, vilka som skulle vara med i truppen, och det ryktas ju om att är Samuel Eto'o som tar ut truppen och Rigobert Song han bara tränar laget, och hade vi den här konflikten med Onana målvakten som, ja, blev han hemskickad och åkte han hem själv, jag vet vi inte riktigt, men han vägrar och skjuter upp bollen långt, han vill spela, ta emot bollen och pass som målvakt, men Song förespråkar mer att man ska inte ta några risker och skicka den långt istället, och Kamerun vi har ju sett då kaos för, vi minns ju 2014 var Alex Song, alltså Rigoberts rekusin, någonting, brorson eller någonting, något släktskap har de här. Det var ju något slags mål på plan mellan 2 kamerunier då. Joel Matip som har spelat i Kameruns landslag, han vill ju inte aldrig vara med och med för är så dåligt organiserat. 2010 hade ju en situation då, vad heter han, Kameni, suverän målvakt i spanska ligan, han mitt i allt blev peta för veteranen Sulimani Hamidou eller vad han nu hette, var ju galet. Och så 2002 hade vi ju där de ville spela med de här baskettröjorna, så är ju Kamerun alltid kaos.
Och då dessutom ett år som i natt eller var igår före någon av matcherna eller hur var efter eller före hade han ju attackera någon utanför arenan. Det finns ju videor på det här då han springer och attackerar eller ska vara en youtuber från Algeriet som har provocerat han, det var ju lite kalabalik och så vidare när Kamerun blev klara för VM istället för Algeriet och kontroversiella domslut och sånt som la grunden för att Kamerun gick till VM istället för Algeriet, men ja, den här youtubern från Algeriet hade provocerat honom och ett år tappade fullständigt, sätter ifrån sig telefonen, ger den till någon annan och springer han i väg efter den här och knäar han rakt i ansiktet. Så det är väl bekant det här kaoset från Kamerun, men att till och med Samuel Eto'o, förbundspresident, ska gå och göra en sån sak när Kamerun redan är ut ur turneringen. Det är ju ganska sjukt, men det hör ju till.
Ja, och galet som sagt, men ja. Och sen sista gruppen då, grupp H, där var ju Portugal som relativt enkelt gick vidare, även om man hade, ja, här har ju varit lite diskussion igen såklart med var, och man fick ju en, ja, det är ju turneringens billigaste straff. Helt ofattbart mot Ghana hur man kan få straff när det är... Nej, vi ska inte prata om var och straffar. De dömer straff varje gång de kollar på var. Förutom då när Uruguay faller och så kollar de inte när Uruguay ska ha haft en till straff. Men ja, Uruguay åkte ju då till slut efter ja, en galen avslutning där. Det var ju inte doms fel, utan det var att Sydkorea var så mitt i allt vinner mot Portugal. Och fortfarande, eller än en gång en sak som ingen trodde skulle hända, men det skapade kaos i gruppen och Ghana och Uruguay fick lämna turneringen där.
Ja, och Ghana och Uruguay är väl de två lagen man skulle vilja ha vidare istället. På förhand kanske den roligaste gruppen tyckte man, och det blev ju nog en dramatisk grupp där, men Uruguay förstås underpresterar ju. Även om de blev bortdömda, de fick ju något skitstraff emot sig mot Portugal där också, som enligt de flesta inte borde ha varit straff, som sen påverkar att de hade sämre målskillnaden än Sydkorea då. Sist och slutligen förstås Cavanis, den där straffen där då, som ja, många menar att skulle ha varit straff, vissa menar att inte skulle ha varit straff. Jag tycker nog själv att det skulle ha varit straff där, men ja, de hade nog skäl att känna sig bortdömda. Men de får också lite skyll sig själva, det är ju lite synd. Man skulle vilja ha vidare dem som sagt, men ja, man kände direkt från början där att det känns inte alls rätt det här, att de inte har Tabares på tränarbänken och spelar inte 4-4-2. De har inte Muslera i mål heller och något sånt. Så hur ska man kunna lita på ett uruguayanskt landslag som inte spelar 4-4-2 med Muslera i mål och har Oscar Tabares som förbundskapten? Och här fick vi ju se det också, att det funkar ju inte alls.
Nej, jag tror att det var det som var orsaken. Skulle El Maestro Tabares ha varit där med sina 80 år och sina kryckor, så skulle de aldrig ha åkt ur. Symboliken bara. Men jag blev ju kaos efteråt. Cavani slog ner varskärmen. José Maria Jiménez armbåga en FIFA-delegat i bakhuvud och får väl 15 matchers avstängning. Och det var fullständigt kaos. Men ja, det är ju en fin generation vi har fått uppleva. Uruguays gyllene generation ledd av El Maestro Tavares då främst, men inte sista VM då, men vi fick se Suarez, Cavani, Godinho, Muslera och gänge och ta sig till semifinal 2010 och vidare ur gruppen i de två efterföljande VM:en. I fyra VM fick vi se dem och en Copa America-titel tog man, men nu är det över för den generationen, men jag är glad att jag fick uppleva det, och är en av mina favoritupplagor av ett landslag som jag själv har upplevt.
Ja, det är lite samma som med belgiska landslaget, att gyllene generationen där lider mot sitt slut. Belgien förstås roligare, att det går dåligt för att de aldrig riktigt fick någon stor framgång. Uruguay skulle man önska mera framgångar, och förstås hade ju större framgångar de också, men ja, Uruguay kanske ändå har, jag vet inte hur läge är i Belgien riktigt, men Uruguay verkar nog ändå ha en hyfsat bra generation på gång här, som står på återväxt och väntar på att få ta över här, så ja, är nog ändå hoppfull inför uruguayansk fotbolls framtid. Har du sett vem rykta som att ska bli deras nästa förbundskapten?
Nej, men jag chansar väl på Recoba när jag hör en sån fråga.
Nej, Recoba är det ju inte. Men jag vet inte hur mycket som ligger i de här ryktena, men det är ju Marcelo Bielsa.
Jag tänkte faktiskt på mig, då tänkte jag att nej, inte tar man ju hand dit, inte för de har haft sån stabilitet så länge. Så. Och att Bielsa har ryktats till andra lag, men det skulle vara lite... Nej, men tyvärr kanske för sent. Man ska vilja ha han med den här generationen, men där har ju som sagt Tabares haft dem. Men ja, åttondelsfinalerna då, vi kan väl kort bara konstatera lite. Holland slog USA där, är väl, har du någonting att tillägga om den matchen? Ganska, ganska klar seger. USA ju ett turmål. Van Dijk ej bästa slag och ser ut som en mur där.
Ja, inte var väl så mycket att säga om den matchen. Kanske den minst. Eller den tråkigaste åttondelsfinalen egentligen. USA försvarar nog fruktansvärt dåligt på några av de målen. Så de förtjänar nog att åka ut. Holland ser som sagt starkare ut ju längre turneringen går.
Och Holland möter ju Argentina som slog Australien. Och det var en sån match som jag satt av kommentatorerna på. Man kan höra på matchen med bara läktarljud. Ja, för mig är ju fotboll är ju lika mycket eller kanske till och med mer vad som händer på läktarna. Och jag tittar ju inte på, eller jag tittar på matchen, men framförallt så lyssnar jag. Alltså jag är ju, argentinska fansen är ju, jag har ju inte någon riktig musiksmak. Jag hör på fotbollsmusik och stor del av den musiken är ju argentinska läktarsånger. Och jag var ju, ja, alltså jag är ju fullständigt, varenda gång Argentina spelar VM är så magiskt. Det är absoluta världsklass, är fantastiskt. Muchasos, den här nya sången, man har ju varje mästerskap en ny sång som rullar. Och det här Muchasos där, alltså är ju så mäktig sång, han håller på länge med lång text och börjar om och ibland högre och högre och folk hoppar och ibland är de ner och håller om varandra som gunga på läktaren och texten till sången är ju också fullständigt magiskt när det handlar om Diego, alltså Maradona som blickar ner på Messi och att landslaget, folk har fått tillbaka tron på det här argentinska landslaget och, var ju, och Messi då mot Australien är ju förvisso inget bra motstånd men är nog sällan man har sett en spelare bjud på en sån fantastisk insats som han gjorde där. Det var ju, han är 35 år men det var ju sån världsklass och nu har ju Argentina verkligen kommit igång och jag som jag vet ju inte, jag som är ju Liverpool jag håller på, jag är ju alltid mer bekymrad och krossad när Liverpool har förlorat en match men då Argentina förlorar så jag är inte heller riktigt nöjd då heller men Argentina berör inte lika mycket som Liverpool såklart inte men jag vet inte, jag är på senaste mästerskapen, jag vet inte när det börjar omedvetet varför jag håller på Argentina. Det handlar väl om Maradona på något sätt, men nej. Jag går igång varje gång de spelar VM och blir förkrossad när de ja, har förlorat sina finaler och åkt ur. Det ska bli jättespännande mot Holland på fredag nu.
Ja, lite samma här också. Samma, lite liknande känslor för argentinska landslaget, men det var ju bland det sjukaste man har sett nu hade läktarupplevelsen eller läktaruppvisningen och sjungande där mot Australien. Jag hade nog ändå på kommentatorerna jag kommentatorsljudet men det hördes nog tillräckligt bra ändå vad de sjöng där för det var nog sån volym och sån show på läktarna och man bara ja, man följer med bollen och spelar en stund men sen ser man bara på läktarna och hela långsidan, alltså det var ju nästan bara argentiner på plats också, men hela långsidan bara gungar, alla hoppar och sen mitt i allt är det som du säger, ner på knäna och sen studsar de upp bara flyger och jublarna vid målen och allting och sen efter matchen så är nog ja, det kan ju hända också bara för att läktarupplevelsen så det annars eller uppvisningen och sångerna och stämningen har varit ganska så trött i de andra matcherna så kanske jag känns ännu mer då Argentina håller sin jag vet inte, är det deras vanliga nivå det här eller vad det till och med, kan nu ha varit någonting ännu mer i hästväg det här, åtminstone senast mot Australien men förstås också i de andra matcherna men det känns ju som att det är fullständigt kokar bland hela Argentina men det är också ett problem som jag ser som en risk för dem att om det är så här stort tryck av att de vinner en åttondelsfinal mot Australien med 2-1. Alltså de firar ju som att, ja, jag vet inte vad, det var som en explosion hela arenan. Så det kommer som koka över, det kommer bli för mycket om jag ska fortsätta på det viset. De kommer ju själv inte klara av det och spelarna kommer ju som, de kommer gå sönder sist och slutligen om jag ska fortsätta så denna. Och fansen, jag vet inte hur de ska kunna överträff sig själva, men man får ju anta att de gör om de, eller i nästa match då i kvartsfinalen mot Holland då. Om jag bara fortsätter så jag växlas upp och växlas upp, så jag blir nog, jag kommer bli för mycket i så fall, känns det som. Så jag kommer få det att helt krakelera till slut. Eller risken finns i alla fall.
Ja, tyvärr så misstänker jag också att det kan bli förlust mot Holland. Men det är ju, om du sa att det är normal nivå eller inte. VM 2014 i Brasilien är väl högsta nivån något landslag någonsin har kommit upp i. Är ju invasionen av Brasilien då de kom över gränsen där är väl. Det går väl aldrig att slå, men så är mästerskap för mästerskap, så tar de ju med sig de gamla sångarna och skapar nya, så det blir ju som ändå, man utvecklas för varje gång och man, ja, jag blir ju paff helt, ja, jag blir ju som varenda gång det händer och Argentina går in och man nås av de här videoklippen och ser och hör, så man blir ju helt exalterad och är ju, ja, men det är ju allt för mycket tryck och jag kan ju bara tänka mig spelarna, vem var det som sa De Paul eller någon som hade sagt att det var ingen njutning att spela i landslaget, att det är som bara en, de känner som press och är ju, ja, det var ju efter förlusten mot Saudi som argentinska, vet inte, presidenten eller regeringen bestämde sig att nu måste vi ge laget allt vi kan och då gav man ju flygbiljetter och fixas och Vélez Sarsfields Barras Bravas kom in och tog över och skapa atmosfären. Och sen hade väl också Racing Clubs La Guardia Imperial kommit. Och ni som följer argentinsk läktarkultur vet ju att det är inte några dåliga läktarrörelser som har kommit till Argentina. De brukar väl ha lite så att det är, ibland är det något lag och ibland är det något annat lagsportrar som får ansvaret att köra landslagets VM. För då det skulle kanske bli lite för problematiskt om man har till exempel både Boca och River samtidigt, men på något sätt enas man ändå om landslag, men man brukar väl alltid ha det som någon grupp som tar ett mästerskap och så, ja, men Independiente får köra nästa Copa America, så kör vi San Lorenzo kommer i år och så vidare, men ja, det blir intressant att se och förhoppningsvis så kommer det hjälplaget snarare än självplaget, men England, Senegal och Frankrike, Polen. Jag har egentligen inte något att säga om de matcherna. Att det var programmenliga segrar. Även om man kanske hade lite förhoppningar på Senegal. Men har du någonting att tillägga om de matcherna? Förutom att Mbappé nu verkligen är, ja, typ bäst i världen.
Nej, väl nog som du säger. Att det var helt programmenliga segrar för favoriterna. Och inte desto mer att säga om egentligen inte. England började nog lite svagt i sin match och ja, Polen var nog med där ett tag, men inte var som någonting desto mer att nämna de matcherna. Det är ju Mbappés show där med sina två snygga mål som man kanske främst tar med sig. Men kan väl gå vidare till nästa match istället för att lämna fast vid domna desto mer.
Ja, och då har vi väl, ja, om vi... Vi kan väl konstatera då att ja, Spanien åkte ut mot Marocko på en fullständigt galen straffläggning där. Eller ja, att Hakimi chippar avgörande straffen var ju helt sjukt. Och marockanska fansen är ju de som har, förutom Argentina, då, men de kommer i mängd. Det är väl en kvarts miljon marockaner som är bara utanför arenan nu för tiden där i Doha. Och det var ju speciellt. Spanska lag saknar den här mentaliteten som ja, laget för 10 år sedan hade.
Ja, det började se ut som Spanien ju såg ut och började gå som det gick för Spanien alltid före det här laget för 10 år sedan. Den, som vann allt, det började vara det här mer vanliga Spanien som det alltid var före dess. Men som man själv inte uppväxt med på samma sätt som då de vann allting, men... Ja, alltså provocerande hur dåliga straffar de sköt. Och då hade Luis Enrique hade väl dessutom instruerat sina spelare att de ska alla ta typ 10 000, kanske var bara 1 000, inte 10 000, men 1 000 straffar innan de kommer till VM på träning då alltså. Under sin tid i klubblagen att efter varje träning så kan de ta några straffar då, så att de har skjutit 1 000 straffar innan de kommer till VM och inte har att skylla på att de inte vet hur man slår straffar och inte klarar av att hantera en straffspark. Men det är precis vad de inte gör. De kan inte skjuta straffar. De går fram och tvekar och håller på och slår och lösa bredsidor i lite åt hörnet och dålig. Ingen kraft och ingenting. Så är som, ja, de har tränat på det. 1000 straffar var varje spelare och så går de fram och missar varenda en. Det är ju komiskt bara, men man blir ju ändå provocerad att det ska vara så svårt att skjuta straffar nu för tiden. Jag tror att det är fjantande som många håller på med de här hoppstraffar och stannar i ansatserna och försöker fint bort målvakten. Att det börjar bli så vanligt med sånt nu för tiden. Att folk inte vet hur man skjuter en vanlig straff, om man säger såna mer. Att folk tror att det hör till vanligheten att man fintar och håller på och hoppar och stannar som nu har börjats med av vissa spelare. Neymar och Lewandowski och Jorginho och alla sådana håller på med en massa de här straffarna nu för tiden. Men förr gick man ju bara fram bestämt, drog en straff, sköt hårt i någon dera, antingen låg till hörnen och siktade mot krysset. Det är väl som man borde ta en straff om man inte vet vad man håller på med. Men det känns som att folk har blivit osäkrare på hur man ska ta en straff efter att jag blivit populärare med alla de här specialstraffarna som vanligt folk då inte hanterar uppenbarligen.
Och samma kan man ju säga om Japan som åkt ut mot Kroatien på samma sätt. Det var ju bedrövliga straffar som man slog i den matchen också.
Ja, det var lite samma sak där. Överlag så har ju, tycker jag, folk börjar, eller spelare börjar miss mer och mer straffar de senaste åren. Jag tycker att det missas nästan mer än vad görs mål i straffläggningar nu för tiden. Och det undrar man ju vad det beror på.
Och vad har vi ännu för 2/8? Ja, vi har krossarna, alltså Brasilien och Portugals slakta mot Sydkorea respektive Schweiz. De öst in och i alla fall, ja. Jag vet inte vilket lag som var mer imponerande. Brasiliens första halvlek är ju, man får ju 1982 vibba på det laget nu där de spelar som en. Sydkorea var nog inte något bra heller. Och för Portugals del så hjälptes man ju nog mot att Schweiz faktiskt vek ner sig. Det var nog, om Schweiz nu ska gå vidare så kan man ju fan inte förlora med så stora siffror mot Portugal. Det känns ju som att jag skulle gärna sett att serberna skulle ha ställts mot Portugal då för att i alla fall ge dem en match.
Här var ju faktiskt överraskande att Schweiz vek ner sig på det sättet. Det känns ju inte som ett lag som gör sånt. Det känns ju som ett stabilt lag som förlorar kanske 2-0 då istället och gör en hedersam insats utan att sticka ut med något desto mer eller något spektakulära grejer. Men 6-1 var ju faktiskt överraskande. Det är väl mesta kring matchen handlar ju förstås om att Ronaldo bänkades för Portugal och Fernando Santos förbundskaptenen gjorde ju helt rätt i det beslutet att spela den här Ramos istället som gjorde hattrick i sin VM-debut från start. Så han, ja, det går väl inte att säga något mer än att få fortsätta med samma startelva där inte.
Ja, och han hade man ju inte så bra koll på Ramos, Gonzalo Ramos, men ja, vad tror du efter hattrick i 1/8? Vad kan Benfica kräva om man säljer honom nu i januari?
Ja, nu har han ju ändå varit bra i Benfica den här säsongen och också förra säsongen. Jag såg några Benfica-matcher de spelade mot Liverpool, bland annat i Champions League. Så nu har jag hade ändå lite koll på han jag vet inte hur jag är med andra, men nu kan det ju ta en saftig prislapp. Nu måste väl vara en, ja, 60-70 miljoner han är uppe i redan nu med dagens prispengar på fotbollsspelare så. Eller transfersummar. Så nu är det väl minst en 60-70 miljoner redan nu.
Ja, en sån där prestation i ett VM kan nog öka marknadsvärden med flera miljoner på några timmar. Men ja, vi behöver väl inte spekulera så mycket om kvartsfinalerna som kommer, utan det får vi göra efter VM då vi sammanfattar hela slutskedet av turneringen. Bara 8 matcher kvar nu. Det känns som att det, ja, är många spellediga dagar nu också. Så är som snabbt har gått 2,5 vecka och sen är vi mitt i allt här. Första dagarna utan matcher. Men Så här allmänna intrycken, vad tycker de? Ja, tilläggstiden har ju varit ett diskussionsämne, att det läggs till 7, 8, 9, 10, 11, 12 minuter ibland. Att det var ju något nytt som man inte var med på, men nu vill man få bort all typ av maskning och straffa det istället för att gynna det.
Ja, många har ju tyckt att det var en bra sak, positivt att det har gjort så här och börjat lägga till så mycket tilläggstid, men där är jag också mot den nya ändringen. Alltså, jag märker ju att jag är emot allting precis hela tiden när det kommer nya ändringar i fotbollen. Jag är väl någon gammal stofil som inte kan tänka mig att ändra på saker, men jag är inte något positivt inställt till det här. Jag tycker att det blir för mycket. Det ska nog gå att man ska säga till lite. Jag hör till att det ska vara på det sättet. Inte kan man börja ha något 10 minuters tilläggstid per match. Inte. Jag tycker att det blir för mycket. Och det blir för mycket för spelarna också som spelar. Det blir som att de nästan spelar i vissa matcher en 20-30 minuter extra per match. Och speciellt i ett VM där det är så mycket matcher på så kort tid. Och mitt i säsongen här då dessutom. I klubblagssäsongen, så det blir ju. Det blir nog nästan allt för mycket för spelarna. Och man, ja, det känns som att. Nu känns det som att man inte bryr sig att klockan närmar sig 90 och mer. Alltså det känns, 90 är ju nya 80. Det känns ja, att man är ännu en 10 minuter kvar, så är det knappt ens panik ännu. Så jag är inte riktigt för det här, jag inte.
Och där har ju jag en tänkbar, eller en spaning jag har funderat över, att med tanke på att vi är inne i matchen med förlängningar nu. Det har inte blivit någon riktig mål i förlängningarna, men det kan ju hända att det blir. Att vi får se tidernas, världshistoriens senaste VM-mål någonsin. Att det, om det blir tillägg på förlängningen, kan vi få. Det kan ju bli mål i fast 130 minuten om det vill sig. Men när vi är in på den kategorin så kollar jag faktiskt upp vem som har gjort senaste VM-målet i historien. Jag hade delvis rätt. Det var två som var på delad första plats. Men ja, kan du gissa vilka, eller vet du så här rakt av vilka spelare och i vilket VM de här spelarna har gjort det senaste målet i en VM-match. Alltså i förlängningen då innan. Ja, om jag har blivit avgjort i förlängningen eller kvitterat inför straffläggning. I de här båda fallen kan jag säga att det har inte blivit straffläggning efteråt, utan båda målen har gjorts i 120 minuten någonting, 121 någonting.
Nej, no, eventuellt kommer jag väl kom på när du säger, men känns som att Uruguay-Ghana 2010 kvartsfinalen skulle ha varit ett alternativ, men då missade ju John straffen där, så han gjorde ju inte mål. Ja, jag minns Iniesta avgjorde finalen i förlängning i 116 minuten, är jag ganska säker på, men är ju inte rätt då heller. Så jag kommer nog faktiskt inte på här, så rakt av.
Ja, Iniestas mål är väl nog ett av de senare kan jag tänka mig, men Alessandro Del Piero mot Tyskland i semifinalen 2-0 målet för Italien 2006. Och det var det jag också tänkt på när jag kollade upp, och jag hade ju delvis rätt, men då har jag kommit ett tangerat mål i samma skede av matchen, och är faktiskt ett som jag helt har glömt bort. Algeriets Djabou mot Tyskland 2014. Det blev ju förlängning där då. Vi minns att Neuer var ute i halva plan och rusade flera gånger, men Tyskland gjorde väl 2-0, men så har Algeriet på något sätt reducerat i sista sekund. Men jag minns inte alls det här målet faktiskt. Det är konstigt, för jag brukar minnas alla VM matcher och VM-mål, men det hade jag glömt. Men en algerier var faktiskt också där och hade rekordet med Del Piero.
Ja, ser man på. Man minns ju matchen att det var en trevlig match och rolig förlängning. Och förstås minns man ju Neuers galenskap med att komma ut till halva plan. Det var ju nästan någonting helt nytt som man inte hade sitt för, så är ju en match som man nog har på näthinnan, men jag minns nog inte heller riktigt att Algeriet skulle ha gjort mål där på slutet ännu. Men jag minns att Algeriet spelar rolig fotboll i det mästerskapet, att det var ett av de stora underhållande lagen i turneringen.
Och nu får man väl säga att deras grannar, eller nordafrikanska ja, rivaler, Marocko är det lag som är turneringens stora överraskning, för nu när vi är inne i kvartsfinalerna så är det ju bara storlagen kvar förutom dem.
Ja, och där måste ju Amrabat på mittfältet lyftas fram och hålla han som en av de absolut bästa spelarna i hela turneringen hittills. Är nog inte helt omöjligt att jag utser honom efter turneringen till hela turneringens bästa spelare. Det behöver inte alltid vara de som gör mest mål och assist, utan en mittfältare kan också vara bra när han gör sitt jobb så bra som Amrabat gör. Han brottas där på det mittfältet mot Busquets, Xavi och Iniesta, tänkte jag säga. Inte den mittfältstrion, utan Busquets, Pedri och Gavi mittfältstrion istället. Men han brottar ju ner dem helt och stoppar dem gång efter gång. Och gör så i de andra matcherna också och bidrar till att Marokkos defensiv håller sig så stark och att det är så svårt att skapa chanser mot Marokko. Så Amrabat är nog en av turneringens absolut bästa spelare hittills.
Och ännu ett kort intryck, eller en stor sak, är ju egentligen meningen att Argentina ska vinna VM för Maradonas skull, för att pressen är borta nu. Maradona finns inte längre och då ska pressen släppa och Messi ska få lyft bucklan och hylla sin förebild och hela landets stora son. Men nu har vi ju fått rapporter om vad som händer med Pelé, om att Pelés dagar troligen inte så många kvar, och då jag vet inte, alltså det skulle vara så symboliskt om Brasilien skulle vinna guld för Pelé. Men det går ju inte att två, att både Argentina och Brasilien vinner, så är det som, jag vet inte, alltså det är synd att Pelé ska vara i så här dåligt skick. Han skulle kunna hålla ut ännu till VM 2026, men det blir ju en lite, det blir större än hela fotbollen nu, och det återstår ju att se om Brasilien blir tyngda eller om de kan spela för honom, för är ju, ja, man vet inte som sagt vad som händer, men symboliken är monumental oavsett.
Ja, finns, om man vill vara sån, så finns det många ingångar i att hitta symbolik, främst då med Argentina och Brasilien med Maradona och Pelé där då. Skulle vara förstås mäktigt om någon av dem vinner då för en av dem, men som sagt, bara en kan vinna, och får ju se då vem det blir. Kanske det blir så att ingen symbolik alls uppstår, England eller Frankrike vinner istället, vem vet.
Jag återstår ju att se, men vi vet ju att Frankrike vann senaste VM, och jag tänkte vi ska ta och avsluta det här avsnittet med ett jättekort quiz, eller det blir kort eftersom jag kommer sätta dig under tidspress. Jag tänker att vi på en minut så ska jag kräva svaren av dig. Och frågan blir, vilka grupper, alltså vilka lag, vilka grupper har Frankrike hamnat i? Vilka lag har man haft i sina senaste mästerskap? Vi tar mästerskapen, de fem senaste mästerskapen på 2000-talet. Har du förstått frågan?
Alltså VM eller EM? Ja, alltså bara VM.
VM, eftersom det är VM-tider, så vill jag att du ska gissa. På en minut, kom på alla lag Frankrike har mött i gruppspelet. Vilka grupper Frankrike har haft i VM. Och nu har du förstått säga, så då börjar jag räkna tiden från och med nu. Du får memorera högt.
Nå, i år har vi ju då Australien, Danmark, Tunisien. 2018 har vi också Australien, Danmark, men Peru istället för Tunisien. 2018 har vi, nej, 2014 har vi Schweiz, Honduras och Ecuador. 2010 har vi Sydkorea, nej, Sydafrika, Uruguay, Mexiko. Sen har vi 2006 då. Har jag svårt att komma på, så jag skippar till 2002 där vi har Senegal, Danmark igen, Uruguay. Så får jag gå tillbaka till 2006 om jag hinner. Spanien slår de ju ut i åttondelen, så hade de Brasilien. Men vem har de i gruppen står helt stilla nu just.
Tiden har väl nog runnit ut, men du skulle inte ha behövt säga årets utan bara de fem senaste före årets, men du hade ju ändå rätt på det. Så. Och du verkar inte komma vidare i 2006, så du var nära men du har fallit på någonting. Finns någon vägg i ditt huvud som stänger dörren till Frankrikes grupp i VM 2006? Och varför är den dörren stängd? Varför tar inte du upp de lagen så här bara?
Kan det bero på att det inte riktas så mycket fokus i VM-krönikan 2006 på just den gruppen? Har jag rätt eller?
De växlar ju upp Frankrike under turneringen sedan och gänget. De knackar väl i gruppspel och växlar upp sen mot Spanien och främst Brasilien i kvarten sen. Men är ganska så här mediokra gäng och de här gängen gjorde inte några större avtryck i det här VM. Ett av lagen blev dock obesegrade genom hela VM men åkt. Ja, de åkte hem efter åttondel men de förlorar inte en enda match på ordinarie tid kan jag säga.
Jag står fortfarande stilla, men är det Paraguay?
Nej, Schweiz.
Jaha, ja just så. Nå, vem har vi? Ja, då är det ju Togo som är i den gruppen också, åtminstone ja. För Schweiz och Togo möttes ju åtminstone.
Har du någon gissning på sista lag, eller ska jag säga?
Nej, nu jag drar väl till med Sydkorea.
Jo, det var rätt så du. Du hade någonstans i bakhuvud men under tidspress så tog inte det. Men ändå får vi säga att du tog alla grupper utom 2006 inom den där minuten. Ja, återstår att se om du är lika beredd nästa gång jag kommer någon liknande quiz. Men om inte du har något annat så får vi väl börja avsluta då det här VM-avsnittet halvvägs in i turneringen mellan åttondelar och kvarten när vi har summerat hela gruppspelet och våra intryck hittills.
Ja, egentligen har väl inte jag någonting desto mer, men det var nog någon som skickade in önskemål om att vi skulle prata om Guillermo Ochoa en sista gång här nu. Det här blir väl sista vi ser av honom här i VM, det här vi fick se med han i Mexiko. Jag vet inte, finns det någonting mer att säga om Ochoa? Det känns som att allting redan är sagt, men det kommer nog vara en sån profil som vår generation alltid kommer prata om som en VM-spelare som bara fanns i mästerskap, men väl i mästerskapen så var han otrolig. Han fick ju sin stund i det här mästerskapet också då han räddade straff från Lewandowski där. Du var ju in på dig vårt avsnitt inför att du kan se framför dig att Ochoa kommer stopp Lewandowski när Lewandowski kommer och ska göra mål på honom. Och rätt fick du ju så. En liten hyllning till Ochoa får vi väl klämma in här ännu. Har du någonting ännu att säga om Ochoa?
Men kul att han återigen var på plats. Och synd att Mexiko inte gick vidare. Men oavsett, fast de åkte ut så gjorde han ju sitt jobb får man väl säga. Ja, han är ju 37 så är ju lite synd. Det finns ju målvakter som kör upp i 40-årsåldern. Men är ju hemma VM USA, Mexiko och Kanada som delar 2026. Men ja, man har en ålderstigen målvaktstrio. Alla är väl jättegamla där. Och är väl nog så att det blir det sista VM tyvärr som han gjorde. Men vi fick se honom och vi får skämta om honom. Eller ja, hylla honom rättare sagt. Som en spelare som alltid var bra. Vart fjärde år.
Ja, no, i och för sig nu när du säger alltså, han var väl typ yngst av deras tre målvakter i truppen till det här mästerskapet. Och är ju sjukt i sig när han är 37 år. Men det betyder ju också kanske att de inte har någon yngre som är bättre som är på väg att ta över där. Så kanske finns ändå ett litet hopp om att vi får se honom på hemma-VM. Eller i hemma-VM. Mexiko på hemmaplan. Klart de vill ha en bra målvakt i mål. Inte vill de ju sett någon orutinerad liten junior där i mål när de ändå kanske skulle kunna ha Ochoa om han ännu spelar då. Det är ju bara 3,5 år dessutom till nästa VM. Så kanske finns ändå en liten chans att vi ännu en gång får se Ochoa i ett VM, och det skulle ju vara otroligt, men är väl inte så stora chanser ändå, men man kan alltid hoppas.
Ja, nej, tyvärr enligt mina mexikanska rapporter och källor så verkar det nu ha varit övernu, men man ska aldrig säga aldrig.
Nej, precis. Sen var jag också, fick vi förfrågning om att prata om Hervé Renard, Saudiarabiens förbundskapten. Han har vi väl pratat om tidigare nu när vi pratade om AFCON åtminstone, men är ju, ja, man måste ändå säga att det är ju en av 2000-talets faktiskt bästa fotbollstränare i hela världen. Jag tycker man kan gå så långt. Sett i vad han har uträttat med de landslag han har uträttat, men han har ju förstås svårt att bedöma någon som bara har haft sådana landslag och så, men det skulle vara kul att se honom någon gång om han skulle få samma resurser som Pep Guardiola att jobba med, vad han skulle kunna uträtta. Men Hervé Renard tycker jag också förtjänar beröm efter sitt mästerskap med Saudi och vinsten där mot Argentina. Jag kom ju förstås ut vidare från omklädningsrummet där då han höll något brandtal i paus då de ligger under med 1-0. Får de att sen gå ut och vända matchen till 2-1. Så Hervé Renard, jag slår fast nu att en av 2000-talets bästa fotbollstränare i hela världen.
Ja, jag håller definitivt med. Det är inte många europeiska tränare som skulle kunna gå och göra samma jobb i Afrika, för det krävs ett helt annat tänk, ett helt annat tålamod kring organisation och sånt som är tyvärr på en lägre nivå där, och det har ju varit orsaken till att flera har vänt hem, men Hervé Renard har tagit till sig, anpassat sig och leverera.
Och han är väl, tror jag, den enda tränaren som har vunnit afrikanska mästerskapen med 2 olika landslag. Och ett av de landslagen var ju Zambia då, som inte vanligtvis hör till favoriterna. Inte ens vanligtvis brukar vara med, eller ibland är de med, ibland inte. Så nej, jag säger ganska mycket om vilket geni den där mannen är.
Zambia 2012, Elfenbenskusten 2015, guld.
Exakt, så Hervé Renard och Guillermo Ochoa fick lite hyllningar här på slutet. Då har jag nog inte något mer att komma med för det här avsnittet.
Vi får väl se vem vi hyllar efter turneringen. Men nu stänger vi avsnittet för dagen och blickar framåt. Vad som komma skall, det ska bli spännande, intressant och förhoppningsvis lika dramatiskt. För gruppspelet var någonting i hästväg och återstår att se om slutspelet blir lika spännande.
Ja, men jag påminner ändå att det är fortfarande tidernas sämsta VM eftersom att det hålls i Qatar som ett skitigt pissland. Så det ska aldrig glömmas, även om underhållningen är av ren världsklass faktiskt för tillfället. Så ska ju vara i ett VM, men vi får väl se lite när vi är tillbaka nästa gång. VM, vi har ju haft ett uppehåll här nu då. Jag varit mycket med VM och allting, matcher varje dag. Vi får se när vi hinner la ut nästa avsnitt. Normalt brukar vi försöka la ungefär ett avsnitt i veckan, men VM-tider så är lite speciella tider, men vi kommer nu senast tillbaka någon gång efter VM åtminstone. Och med det sagt så tackar vi väl för att ni har lyssnat och säger på återhörande.